trevlig höstperiod.
Det är ju inte en höst, men hösten är ju sjukt nice.
Yes.
Det enda som kan förstöra hösten är att ha för stressigt. Så vi ska försöka att inte ha det så stressigt.
Det är den 4 augusti. Ute ligger värmen stadigt över stan då ensemblen träffas för första gången efter sommarpausen på Åbo Svenska Teaters studioscen.
Vad vi ska göra nu på dagsrepet idag, mycket enkelt, bara att läsa igenom pjäsen. Bara för att bli så här påminna om vad är det vi håller på med överhuvudtaget.
Ett långbord har dukats upp med manushäften och kaffemuggar. Och så sätter man igång och börjar läsa.
Imorgon hör du av mig.
I min själ.
Tusen godnatt.
Och när du gick blev natten dubbelt svart.
Dra mig ut, Julia.
Vilken tid imorgon får budet tag dig?
Vid 9 tid.
Så blir det.
Vega Adsten och Selina Ukkonen som Romeo och Julia. Redan i maj gjorde de sina scener både berörande och laddade. Nu, 10 veckor senare och med ytterligare 6 veckor till premiär, undrar jag hur man håller liv i den laddningen.
Oj! Men alltså jag tror att vi är förtjänta av att vi känner varandra väldigt bra.
Mm.
Och då vet vi när vi ska slå på det, eller hur?
Jag hoppas det.
Alltså att det finns liksom ingen grundnervositet med dig.
Mm.
Och då är det lättare att gå in i det.
Ja. Mm. Alltså frågan är nästan som att vi, det är liksom, hur ska vi hålla gnistan i livet i det här långa äktenskapet, för att det är ju det som repprocessen är. Men sen på scenen så ska det verka som att vi träffas för första gången. Jag menar, så vi kommer lyckas.
Vi kommer lyckas.
Jag hoppas det.
Ja.
Oj. Ja, du måste börja jobba då.
En dryg vecka senare, i mitten av augusti, får ensemblen äntligen börja repetera på den riktiga scenen. Teaterns stora scen där centrala element i scenografin har byggts upp. Här finns en väldig kristallkrona, höga med lastpallar och en 4 våningar hög byggnadsställning längst bak.
Så egentligen borde det vara så att du stannar upp först vid allvarligt talat. Jag ska egentligen.
Det att vi har flyttat nu ner hit till stora scenen har lett till att man har kunnat liksom på riktigt föreställa sig de här scenerna framför sig, eftersom allting i ett reputrymme blir liksom ganska hypotetiskt, eftersom dimensionerna på scenen är annorlunda. Vi har här en stor byggnadsställning på bakscenen som används ganska mycket. Människor går i den och klättrar i den genast om du är i ett reputrymme och ska vi säga, står på en stol på bakscenen. Det är ganska svårt att föreställa sig exakt hur det ska kännas och se ut. Men det är nog jätte tacksamt att vara här nere. Jag har en sån metod att jag brukar arbeta 3 varv med alla scener, så att man oftast kronologiskt går igenom varje scen, scen för scen. Sen efter det har man ett genomdrag på det hela, sen börjar man ett nytt varv och sen bygger man vidare på den, på det botten man gjorde under första varvet. Så det vi har gjort är att vi, när vi har flyttat ner hit till stora scenen, har börjat det andra varvet av 3. Så nu börjar de första bitarna kanske falla på plats, som förstås är väldigt mycket lever och får nyanser och får djup.
Det är nu det småningom börjar kännas på riktigt. Tills vidare har man liksom repeterat skisser av föreställningen, det som regissören David Sandqvist under våren hade planerat vid sitt arbetsbord. Nu börjar man så att säga sätta kött på benen. Man filar på var skådespelarna ska stå och hur de ska gå. Nu djupanalyserar man också replikerna, varför man säger det man säger och hur man ska reagera på det andra säger.
Så egentligen borde det vara så att du stannar upp först vid allvarligt talat. Jag ska en kvinna. Ja, där har du liksom en vändpunkt. Hur känns det liksom att röra sig där hastigt?
Ja, det är lite sådär.
Den nybyggda höga byggnadsställningen är en plats som kräver övning. Så alla ska kunna vara säkra på hur man rör sig på lite darrigt underlag. Men så...
Ja. Fall.
Kom.
Är du okej?
Jo. Det går bra.
Just det. På repetitioner kan olyckor hända. I det här fallet bara nästan, då det är något som får Vega Adsten att snubbla till. Och när Capulet, spelad av Ingemar Raukola, ska repetera ett vredesutbrott och hacka scenografins lastpalla med en golfklubba, så lossnar klubbans huvud så det flyger iväg över scenrummet.
stoltare i lag. Om nu är det så god att palla dig iväg till kyrkan på torsdag morgon med din parris. Stick härifrån. Det är krönt oss. Titta, så här gick det nu.
Det är ju kaviar. Det är bra att det händer nu. Och inte på premiären.
Nu kan jag försöka vara försiktig också. Men...
tiden rusar fram. Augusti närmar sig sitt slut och skådespelarna har fått Tony Sikströms musik till sina scener. I den här seriens första avsnitt beskrev David Sandqvist hur detaljerat han förbereder sig inför repetitionerna, hur varje scens utseende är noggrant uttänkt. Men då man scen för scen kommit igenom nästan hela pjäsen kommer man till en som fortfarande verkar lite oklar.
Nej, men om man skulle börja bara med att du drar mig och så, liksom, så lägger vi några lager på det här. Först är det lite nära, sen kanske vi börjar liksom snurra lite.
Nej, jag tänker inte göra
det. Nej, tänker inte göra det.
Vad kan vi göra då? Det var så fucking klyschigt att jag dör. Okej. Okay. Mitt yrke är att vara cringe. Mitt yrke är att vara cringe.
Mitt yrke är att vara cringe.
Så är det.
Eller vill man, fan vad svårt det är.
Det handlar om Romeos och Julias vigselscen som i Shakespeares text inte alls finns med eftersom det på hans tid var förbjudet att visa bröllop på en teaterscen.
Vad är det man gör i den där stunden på riktigt?
Julia Montague!
Romeo Capulet!
Det här är för mig den mest olösta scenen. Mm. Som varje gång vi har gjort det och tänkt på det så är det liksom så att det där funkar inte. Så vi får nu bara testa. Vi får testa på den här bilden till att börja med.
Så det här är någonting du inte hade löst i din 80-sidiga regiplan?
För det som jag skriver upp i min regiplan är egentligen bara de bilderna jag får framför mig när jag föreställer mig den föreställningen. Mm. Jag ser liksom, jag ser ingenting. Så när jag försöker föreställa mig den här scenen, det är bara... Det var tomt. Det går, det händer ingenting. Jag vet inte, det är liksom en svår scen för mig.
Spännande.
Ja, det är intressant. Så jag börjar inte sen liksom tvinga ut någonting. Men jag tänker att när vi löser väl det i repen och då...
Och nu är vi här.
Och nu är vi här och funderar. Vad fan ska det hända? Att förstås den ändringen som jag gjorde då var just att skriva att den här vigseln ska hända på scenen. Och inte som det i pjäsen, att den händer offstage. Men att sen att vad exakt det händer på scenen när de viks, det har varit en stort frågetecken.
Och Julia, om din glädje är så stor, så rik som min, och du är bättre på att måla upp den än vad jag är, fyll då rummet med musik som skälver av all den lycka framtiden ska ge oss, den framtid som vi stiger in i nu.
En kärlek som är mer substans än ord behöver inga ornament, den finns där. De som kan räkna sina rikedomar är tiggare. Min kärlek är så stor så jag kan inte mäta hälften av den.
Så häftig lycka får ett häftigt slut. Och dör i sin triumf som eld och krut. Förintas i en kyss. Snart förbränns en kärlek man tror är utan gräns.
Om det var ett viktigt ögonblick då ensemblen fick börja repetera på stora scenen, är det något lite liknande då skådespelarna för första gången sminkas och klä på sig rollfigurernas riktiga kläder för en första rå genomgång av hela pjästexten. Det gör att man som skådespelare liksom konkret kan krypa in i sin rollfigurs skinn. Selina Ukkonen och Vega Adsten.
Som transkvinna att vara mer maskulint klädd gjorde mycket för hur det är att vara Romeo. Sen upptäcker man ju rent praktiska saker som att jag hade ett par väldigt tajta byxor som gjorde att när jag skulle gå upp till en högre nivå så lät jag... Nej, jag var tvungen att resa mig. Ja, men du vet som man gör när man ska upp.
Alltså var det muskelansträngning? Eller var det jeansen som lät så?
Nej, det var jag som lät så.
Det var typ.
Ja, för jeansen var så jävla tajta.
Men det är så att man kommer närmare sin egen karaktär då man får karaktärens kläder. Jag menar, det låter självklart då man uttalar det, men då man sitter i salongen
och ser en föreställning så kommer man inte att tänka på att det spelar en roll.
Jag tycker det spelar jättestor roll. Man får nya tankar om vem karaktären är och kanske jag har tänkt mig att det ska vara på det här sättet och så mycket med kläderna så upptäcker man att det är något helt annorlunda. Och man hittar då nya vägar till hur man spelar den här karaktären. Som du säger, det låter självklart, men det är också en jättestor betydelse.
Nu är det 2 veckor ända till premiär och enligt min erfarenhet brukar det alltid uppstå en kris 2 veckor före premiären ungefär. Vad är er kris?
Nej, det har nog inte uppstått en kris, alltså på riktigt. Men det kommer kanske.
Det kan finnas individernas egna, eller jag tror min inre kris, eller jag kanske inte ska säga. Alltså jag är typ nojig över att energin inte räcker, att rösterna är för låga. För det är hela tiden den här stora ljudmattan i varje scen. Mm. Så blir jag så här, vi borde liksom överträffa den hela tiden. Mm. Men nu ska jag inte säga det här, det låter som att jag liksom sågar min egen fot. Men det kanske är en noja jag har bara, jag går runt och tänker på det ibland. Bara, tänk om det inte blir liksom mer energi sen.
Vet du vad min inre kris är? Ja. Bara så att det ska kännas bättre att du sa det här, det är att det kommer vara för mycket energi. Jag tänkte att det kommer vara too much.
Nej.
Jag säger bara det här på väg upp till du sa.
Vad roligt att du säger så, för jag tycker verkligen inte det är våran kris.
Men vad skulle, nu vill man ju spekulera vad det är för kris som skulle kunna uppstå. Ska vi gissa?
Nej, vad jobbigt.
Det blir väl efter när vi har nästa genomdrag kanske.
Ja, då kommer krisen.
Ja, vi får prata på nytt då kanske. Och se vad krisen är på riktigt.
Mm.
Men i väntan på det fortsätter man envist fila på enskilda scener. En dag i början av september handlar det om något som måste sitta exakt och perfekt på detaljnivå, nämligen föreställningens kampscener.
You take this one, so you take sort of like fuck what's happening, so that you don't need to sort of think.
Kampscenens instruktören Iiro Heikkilä fanns med än i början av repetitionerna, men nu har han kommit tillbaka för att göra ett sista finslipande. Samma korta inledning på en fight gås igenom, ja, 100 gånger är ingen överdrift. Alla enskilda rörelser och svängar och avstånd testas i oändlighet. Till premiären måste allt finnas inpräntat i hjärnbarken så att allt ska gå liksom av sig själv. Det är så mycket som kan gå fel att man reagerar ens en hundradels sekund för tidigt på ett slag som är på kommande. Att man tar ett för kort steg eller slår med kniven lite annorlunda än det man repeterat in. Varje miss kan förstöra koreografin och få scenen att kännas osann.
Kom an, ditt kräk!
Och där lämnar vi teatern för den här gången. I det sista avsnittet ska det handla om premiärkvällen och om de sista förberedelserna inför den. Och hur det blir med den där krisen som också David Sandqvist vet att brukar slå till med 2 veckor till premiär.
Jag tycker själv att det är just 2 veckor före premiären som är den liksom den jobbigaste stunden. Jag tycker själv att det är lite roligt för att jag tycker att det alltid är samma sak. Så det, man blir också van med det.
Men varför just 2 veckor före?
Jag tänker själv att 2 veckor före premiären är det liksom några grejer som har hänt. Varav en är den att alla skådisarnas drömmar om det, att vad den här föreställningen kunde vara, har dött. Eftersom man går ändå in i varje process med en egen inre bild av att vad det är vi ska göra här. Och alla färgläggare ändå på ett sånt sätt med de pennorna som de själv gillar mest. Och då när man börjar en process så är man taggad och man tänker att allt är möjligt och ja, allt kommer att lösa sig. Och ja, det där fixar vi ju sen och inga problem. Men sen när det är 2 veckor till premiär så har man egentligen redan löst allt på en sån här grundnivå. Och hela arbetsgruppen och speciellt alla skådisar vet att ah, det är en sån här föreställning vi har. Men den är inte ännu färdig och den är inte ännu bra. Så man har tappat alla sina inre bilder och drömmar om det, att vad är det ska bli. Men det finns inte ännu något som är bra, så man kan inte lita sig på det att okej, det är det här det blir, men åtminstone är det bra. Så man har inga drömmar kvar om man är ännu shit. Så det är därför den här 2 veckor före premiären är så jobbig. Men det hör till, jag tycker det är bara skönt att ha en sån fas. Man ska inte vara färdig under 2 veckor före premiären, för att om man är det så då är man är mer i pisset då. Om man är helt färdig 2 veckor före premiären, då måste man fundera på vad ska vi göra i 2 veckor. det är liksom en större fara än att man känner sig att okej, herregud, hur ska vi klara oss genom det här?